God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Jakobsbrevet. Och vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 12.
Det var ju ett tag sedan nu, så att nu får vi se, nu ska vi komma in rätt i det här också. Jag gjorde faktiskt som så att jag lyssnade på den, ja inte hela förstås, för man kan snabbspola även på en CD-ROM. Det blir sån här kalankaspråk. Fick sitta med fingret inne länge för att den tar ju varje sekund, så att det var inte helt enkelt. Men i alla fall så kom jag till slutet, och då tror jag att vi har hunnit till och med vers 8. Till och med vers 8. Alltså Jakob kapitel 3 till och med vers 8. Och bara som en helt kort resumé då, så är det så att om man skulle dela Jakobsbrevet, låt säga i två delar, så slutar den första delen med kapitel 3 vers 12. Om man nu väljer att dela in det så. Det går ju, som ni förstår, att dela in det på lite olika sätt. Och det kan vara lite olika riktlinjer för hur man delar in en bibeltext. Men vi har valt att göra så. Och då blir det som så att den första delen, alltså om vi bortser från själva hälsningsordet då, så kapitel 1, 2 och 3 till och med 12. Det handlar efter det att evangeliets grund är lagd hos åhöraren. Det som vi har alltså i kapitel 1, vers 18 framför allt. Där det står att Gud i kraft av sin vilja födde oss på nytt genom sanningens ord. Det vill säga genom evangeliets ord. När det är sagt så handlar det då om att först tänka rätt. Det vill säga nu gäller det att förändra sitt tänkesätt på ett sådant sätt så att vi tänker mera bibliskt. Eller för att säga det mera riktigt, så att vi tänker så som Gud tänker. För Gud har ju uppenbarat sitt tänkesätt. Han har uppenbarat sitt ord för oss. Genom Jesus Kristus, men också genom det skrivna ordet. Och nu gäller det för oss att gå in under ordet och anpassa oss. Så att vi inte bara förstår, utan att ordet blir en verklig makt i våra liv och i vår gemenskap. För det här är normen för det nya liv som vi kallar att leva. Så det är den första delen han talar om här i slutet då på kapitel 1. Och det handlar då om att, och en bit in på kapitel 2 också. Det handlar då om att tänka rätt, och att tänka rätt inkluderar ju också att göra de rätta handlingarna, så inte stannar vid att tänka. Och den andra delen då, alltså kapitel 2 vers 14 till och med kapitlet ut, där poängterar han genom en rad exempel hur just detta att handla rätt och riktigt är en del utav evangeliet. För både att tänka rätt och att handla rätt, och för det tredje att tala rätt, tungans bruk alltså, som är den tredje delen, kapitel 3 versarna 1 till och med 12. Båda, alla de tre delarna, tänka rätt, handla rätt, tala rätt, är så att säga en del utav evangeliet. Alltså evangeliet innehåller de här dimensionerna. Evangeliet stannar inte vid att vara ett tal om Kristus. Evangeliet är inte en berättelse om Gud och vad Gud har gjort, utan evangeliet är Guds kraft. Det är Guds verksamhet ibland oss. Den evangeliska kraften gör så att vi får nåd att tänka rätt och handla rätt och tala rätt. Och det här är någonting som har börjat hos oss med det nya livet. Och någonting som ska näras och utvecklas så länge vi lever. Så den här anpassningen till det som Gud faktiskt har gjort för oss är så att säga avgörande. Både att vi anpassar oss till Gud, men det kan ju också bara ske i enlighet med den nåd som vi har fått. Så att det är inte frågan om något lagiskt, att nu måste jag bli på ett visst sätt. Utan det är det att bli på ett visst sätt, det har vi redan tagit emot genom tron. Vi har redan tagit emot det kristna livet. Men det ska förverkligas nu också. Och det är det som Jakob undervisar om i den första delen. Då kan man ju fråga sig, hur ska det gå till? Och det är vad den andra delen i Jakobsbrevet handlar om. Och det hoppas jag att vi ska kunna komma in på det. Det är alltså från vers 13 då. 3:13 och så kapitlet, eller inte kapitlet ut, brevet ut, som handlar om Guds vishet. Alltså här krävs vishet. För ibland så kanske vi inte tänker rätt. Och vi vet inte hur vi ska tänka. Eller vi vet inte hur vi ska handla. Eller vi säger saker som vi ångrar. Och därför så behövs Guds vishet. Så det är den andra halvan. Och det ska vi förhoppningsvis komma in på. Jag trodde vi skulle hinna färdigt. Så att vi kommit så långt då när vi slutade förra gången. Men det visade sig som sagt när jag lyssnade igenom det här. Att så långt kom vi inte. Därför att förra gången, som var det 11:e bibelförklaringen över Jakobs brev. Så ägnade vi nästan hela timmen åt det som kallas för arvssynden. Eller för att använda mer paulinsk språkbruk. Vi talade om den onda naturen, alltså den köttsliga naturen. Vi människor är ju till vår natur ofullkomliga. Och då inte bara ofullkomliga, utan det här ofullkomliga, den här synden som har penetrerat och som genomsyrar vårt väsende, det spelar oss hela tiden spratt. Och denna natur är otrons människa. Och det är den som gör att vi gör synder. Så det är alltså inte så att vi gör synder och därför blir vi syndiga. Utan det är tvärtom. Vi är syndiga. Vi har en fallen natur som hela tiden spökar för oss. Och som förstör det som vi egentligen önskar ska ske med våra liv. Den här otrons människa, berättar Paulus om, den kan man inte sätta i kyrkbänken eller under en predikstol och tro att den ska bli bättre. För den är oförbättlig. Och tyvärr så är det så att många kristna inte har det klart för sig. Utan man tänker sig att om jag lyssnar mycket på predikningar eller går på bibelförklaringar eller ber mycket så kanske jag blir en bättre människa. Och med risk för att bli missförstådd då, så måste jag vara så frank så att säga, nej, det blir du inte alls. Därför att den fallna naturen blir inte bättre. Utan den fallna naturens framtid, om vi nu ska kalla det så, det är döden. Döden är det enda som kan befria oss. Korsfästelsen är så att säga slutet på den gamla människans natur. Och det är just därför som Paulus säger att vi inte ska synda. Det är inte för att han vill moralisera i våra liv, utan det är därför att han vet att det har ingen framtid. Det slutar alltid med döden. Alltså är det meningslöst att investera tid och kraft på sånt. Utan vi skulle ägna oss åt någonting helt annat. Vi har ju utlämnat oss själva till döden. När vi tog emot Jesus, så gjorde vi ju det genom att ge våra liv till Jesus. I dopet så blir vi korsfästa tillsammans med Kristus och blir begravda i dopgraven. Från den stunden som vi tog emot Jesus Kristus, som vi började förverkliga det nya livet, från den stunden vi blev döpta, så börjar någonting alldeles nytt. Och det nya är att Gud, som vi läste här i 1:18 tror jag det var, Gud födde oss på nytt genom sanningens ord. Evangeliet kom in i våra liv på ett sådant sätt så att allting blev nytt. Vi fick en helt ny norm. Mer än en norm, vi fick ett helt nytt liv. Vi fick ett helt nytt livssammanhang. Helt nya möjligheter, nämligen möjligheten att förlita oss på Gud och på det han har gjort genom Jesus Kristus, att följa honom. Vi är kallade inte att försöka förbättra den gamla situationen eller förbättra vår egen syndiga natur. Vi är kallade att uppfyllas med Kristi natur, med Guds ande och låta honom få herravälde mer och mer ibland oss och i våra liv. Det kallar Paulus för den goda kampen. Åh, vilken befrielse det var den dagen när jag såg att jag inte behövde kämpa kampen emot synden och lagen och döden. Att alltid försöka övervinna synden eller försöka rättfärdiga sig själv eller bli en bättre kristen. Nej, så att det inte behövdes längre. Det behövs inte, för det går inte. Det är en omöjlighet. Om det hade funnits så mycket möjligheter att förverkliga den kampen, då hade inte Jesus behövt lida och dö på korset. För då hade vi ju klarat det själva. Men Jesus Kristus har gett sitt liv på Golgata kors för oss alla, därför att vi inte klarar att frälsa oss själva. Vi klarade det inte innan han dog på korset. Vi klarade det inte efter att han har dött på korset. Utan korsfästelsen är, döden är slutet för den gamla människan. Vi tänker så, säger Paulus i andra Korintierbrevets femte kapitel, att en har dött för alla, alltså har de alla dött. Och nu är det någonting alldeles nytt som har kommit in i våra liv. Och detta nya, det är det himmelska livet. Det är saligheten som har nått in ibland oss. Och nu ska vi anpassa oss till den. Inte efter bästa förmåga, utan efter den nåd som Gud ger oss. Vi är inte fullkomliga, men som Jesus säger, ens i den nya livssituationen. Men som Jesus säger, om ni åtminstone har tro så mycket som ett senapskorn, så kan ni förflytta berg. Därför det senapskornet, den där tron, det är alltså himmelrikets senapskorn. Det är Guds tron som finns hos oss och ibland oss. Jag säger omväxlande hos oss och ibland oss, av det enkla skälet att det är samma ord på grekiska. Och vi har ensidigt betonat i våra sammanhang att vi har individualistiska kristenliv. Det är ditt kristenliv och ditt kristenliv och mitt kristenliv. Men där ligger inte alls betoningen i Nya Testamentet, utan den ligger på kollektivet. Han är ibland oss. Och jag tror att det är viktigt att vi kommer bort från den där individualismen och börjar betrakta oss som en gemenskap. Därför att vi är beroende av gemenskapen. Och Guds riket förverkligas i relationerna som vi har, inte bara till Gud utan till varandra. Det är när vi älskar varandra och tillsammans lever efter evangeliets normer som riket blir synligt i samhället. Det blir inte synligt på ett individuellt sätt. Att någon är frommare än någon annan och så vidare. Utan det blir synligt i relationerna, den atmosfär som uppstår i den kristna gemenskapen. Och därför så säger jag lika gärna vad Kristus har gjort ibland oss, eller gör ibland oss, som i oss eller i dig eller i mig. Nåja, den här anpassningen har börjat. Och som sagt, jag hade förresten gjort en liten anteckning här som jag inte hann med, tror jag, förra gången. Just på det här med våran oförbättrelighet. Det finns en bild, kan kanske slå upp det också, i Johannes evangeliet kapitel 3. Ja, och förresten, Johannes 3, det finns i Salten 22 också. Men vi kan börja där i Johannes 3. Där finns ju den här versen 3:16 som jag tror att vi alla kan utan till. Så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Men den versen är ju insatt i ett sammanhang. Och tittar man till sammanhanget, det vill säga versen innan då, och två versar innan, så ser man där att Jesus anspelar på hur Moses upphöjde ormen i öknen. Och så säger han att så måste människosonen, alltså han själv, bli upphöjd. Och jag förmodar att ni känner igen den där berättelsen i fjärde Mosebok kapitel 21 om kopparormen i öknen. Det var ju så att när Israels barn, man måste berätta det som hastigast, för det kan ju finnas lyssnare som inte har hört det här och känner till berättelsen. Men i fjärde Mosebok 21 så berättas att Israels barn har kommit ut från Egypten och de börjar sin ökenvandring mot det utlovade landet. Och det började bra, det var lovsång där på stranden efter att de hade tagit sig igenom Röda havet. Men ganska snart så knotade man ordentligt och beklagade sig. Och då var det inte bara värmen jag tänker på. Utan man hade ju ingen mat och det fanns ingen dryck. Och vid det här tillfället i fjärde Mosebok 21 så blir de angripna av giftiga ormar, står det. Och här talar vi nu om hundratusentals människor i det här stora flyktinglägret. Och de blev stungna av de här ormarna och de dog. Och det här framställs som ett Guds straff därför att de hade knotat inte bara mot Moses och beklagat sig och längtat tillbaka. Utan de hade på det sättet indirekt också beklagat sig över hela den frälsningsaktion som Gud hade satt igång. Man var i uppror mot Gud själv. Och det här är en del av följderna. Och när de följderna blir riktigt illa, om jag ser liksom bilden framför mig, det här står ju i och för sig inte berättelsen, men jag ser ju att de blir stungna av de här ormarna och dör i kanske hundratals. För här blir ju en panik, det utbryter en panik i läget om man kommer till Moses och tycker att Moses ska rädda situationen. Moses drar sig undan till uppenbarelsetältet, frågar Gud, vad menar du med det här? Hur ska vi kunna få hjälp i den här situationen? Då säger Gud, du ska ta en kopparorm och så ska du fästa den på en stång. Och så ska alla de som ser upp till den bli räddade. Det står ingenting i berättelsen om att alla blev räddade från den stunden. Det står att de som såg upp på ormen blev räddade. Det där vet jag inte hur mycket man ska göra av. Men ofta är det ju så att vi människor också i svåra situationer inte gör det Gud säger åt oss att vi ska göra. Men de som gör så som Gud säger att man ska göra, de blev räddade. Utan undantag. Så vi får väl hoppas att det var de flesta. Det är en sedelärande berättelse under alla omständigheter. Och jag tror att poängen är just den. Att man lyder Guds befallning genom Moses. Det är alltså ingen magi i och för sig med den här ormen. Eller någon övernaturlig kraft eller någon healing i den meningen. Utan det är att man gör så som Gud säger i första hand. Nu säger Jesus det här i Johannes 3 att på samma sätt som Moses upphöjde ormen i öknen och människorna blev räddade genom att se upp på ormen. På samma sätt ska det bli nu i det nya förbundet. Människosonen ska bli upphöjd på Golgata kors. Och var och en som ser upp till Jesus Kristus ska bli räddad, ska födas på nytt faktiskt. Därför att i Johannes 3, om du tittar där. Hela det här avsnittet som jag berättar om, det börjar ju det börjar redan i 3:3 med att Jesus säger att man ska bli född på nytt. Nikodemus begriper inte hur det ska gå till. Och i vers 7 så säger Jesus, var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, du hör dess sus men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Hur kan det ske? Ja, du är Israels lärare och du förstår inte detta. Och så kommer den här berättelsen med ormen. Och då kan man ju tycka att den berättelsen är ungefär som goddag yxskaft. För den svarar ju inte på frågan hur man blir född på nytt. Eller så är det just det den gör. Kan det vara så här, hörni? Att den som ser upp på Golgata kors och som betraktar Jesus Kristus som korsfäst och som får sina ögon öppnade och ser att Kristus är korsfäst för min skull, när den uppenbarelsen kommer till mig, när jag får kontakt så att säga med den korsfäste Kristus, då tror jag den nya födelsen äger rum. Då äger det rum det som vi inte ser och det vi inte förstår. Ungefär som om Guds ande kommer ner bakom ur och vi kan inte se det. Och han gör ett verk i våra hjärtan. Och så förverkligas frälsningen. Vi får våra liv förvandlade. Vi föds på nytt. Det står i Saltaren 22. Vi ska titta på den versen där också. I vers 7. Alltså Saltaren 22 är ju en messiansk saltarsalm. En profetisk saltarsalm som Jesus citerar på Golgata. Det står där efter inledande orden, kommer det i vers 2. Min Gud, varför har du övergivit mig? Ni känner igen det från Jesu, som Jesu ord på korset. Och så står det längre ner i vers 7. Men jag är en mask och inte en människa. Och så vidare. Det här ordet mask på hebreiska, det kan översättas med liten orm. Ormen är ju redan i gamla testamentet, redan i syndafallsberättelsen, symbolen för det onda. Ormen är ju det onda också i den här berättelsen i fjärde Mosebok 21. Den är fylld med gift och när den stinger oss så får vi dödligt gift i oss. Här står det i Saltaren 22 att den Messias Gud har sänt till oss, han blir gjord till en liten orm. Eller som Paulus skulle ha uttryckt i Galaterbrevet, han blir gjord till en förbannad. Alltså han i sin kropp förvandlas till sådana som vi är. För vi är ju fallna människor. Vi är ju syndiga människor till vår natur, till vår fallna natur. Det är ju naturligtvis vi som skulle korsfästas. Det är ju våra liv som skulle avslutas. Syndens lön är döden. Men Jesus Kristus blir människa. Och han blir inte bara människa som kommer in under vår skuld. Utan han låter Gud Fadern bestraffa honom. Han flyttas upp på Golgatas kors. Han blir jordfylld med det här ormgiftet. Så mycket så han blir identifierad med den här lilla ormen. Han blir en förbannad. För vår skull. I vårt ställe. Och var en som ser upp på honom och förstår detta. Eller att ana det kanske vi ska säga. Får sitt liv förvandlat. Föds på nytt. Det här giftet. Det finns alltså i vår köttsliga natur. Men Kristus har lidit det straff i vårt ställe. När jag hörde också på det där förra bibelförklaringen så var det ett bibelställe som jag letade efter. Som jag inte hittade. Jag sa vi tar det nästa gång. Och det var ju bra att jag lyssnade för nu så har jag det här. I Saltaren 64. Saltaren 64. Det handlade om... Vi håller ju på i Jakob 3 med tungans bruk. Och nu ska du säkert förstå här nu precis vad som menas. Om du tittar i Saltaren 64. Vi kan ta ifrån vers. Ja, vi kan ta från början där. Gud hör min röst när jag klagar. Fienden förskräcker mig. Vers 3. Göm mig för det ondas hemliga planer. För ogärningsmännens larmande hop. Och så kommer det. Vers 4. De gör sina tungor skarpa som svärd. Bittra ord lägger de an som pilar. För att i hemlighet skjuta på den oskyldige. Alltså det är förtal. Genom munnen, genom tungan. Så förmedlas alltså det här syndagiftet. Genom de bittra orden så för man över det här. På andra människor. Plötsligt står det i femte versen. Skjuter de på honom utan att frukta. De uppmuntrar varandra i sitt onda uppsåt. De talar om hur de ska lägga ut snaror. De smider vers 7 sina onda planer. och säger, nu är vi färdiga med det vi tänkt ut. Och så vers 8. Det var det Gud som försvarade. Det räcker med den. Framförallt den fjärde versen. Om du sen tittar då i Efesiebrevet. I det sjätte kapitlet. Så står det där om trons sköld. Efesiebrevet 6:16. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Det här med tungans bruk, alltså att tala rätt, är något väsentligt. Och den första delen av de här bilderna i Jakob 3, det handlar ju om att tala fel. Och att man missbrukar ordets makt och att man sårar varandra. Och det är sånt som vi alla har varit med om. Och det är sånt som vi förmodligen har varit redskap i också. Någon gång medvetet, någon gång omedvetet. Paulus lär oss att vi ska ha trons sköld. Vi ska vara iklädda Guds vapenrustning och ha trons sköld. Med den kan vi utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Att ta på sig Guds vapenrustning, att så att säga kliva in i Guds vapenrustning. Det är Guds vapenrustning. Det är alltså inte mitt självförsvar. Utan det är Guds vapenrustning. Och jag kliver in i Guds vapenrustning. Gud har en vapenrustning. Gud kan strida. Jag kan kliva in som hans soldat. Kliva in i hans vapenrustning. Och då är jag inne i det nya livssammanhanget. Där jag kan vara beskyddad. Och en kristen människa ska ha Guds vapenrustning på sig. Alltid. Och det här kan ju kanske äga rum mer eller mindre medvetet. Men om det är så att vi blir sårade, så blir vi förmodligen medvetna om att vi borde ha haft Guds vapenrustning på oss. Och är det så att vi träffas av en ond brinnande pil, så finns det ju alla möjligheter att dra ut den så fort som möjligt. Ju fortare desto bättre. Om det är syndabekännelse eller det att man måste reda ut ett missförstånd eller om att man behöver tala ut på något annat sätt, det lämnar jag därhen. Man kanske inte behöver göra någonting, men man måste få bort den. För får man inte bort den, så kopplar den samman med blodflödet i mitt liv och förgiftar mitt liv. Det är så bitterheten växer fram. Och när bitterheten får makt över en människa, så är det svårt att bli fri från den. Man blir i vart fall inte fri med mindre än att man kan ge förlåtelse till den som har sårat. På engelska så heter bitterhet resentment. Re betyder åter. Resentment betyder att man maler om. Va? Man maler om den här förtreten. Man kör den tills den växer och växer i ens liv. Och så kan man inte leva om man vill vandra i den heliga ande. Utan man måste som nykristen relativt snart lära sig att ta ut de här pilarna. Och naturligtvis också det vi som Jakob håller på med nu, också lära sig så att vi själva inte sårar. Det hör inte hemma i ett kristet sammanhang. Och är det så att det händer, för det kan det göra, så måste vi kunna hantera det på ett riktigt sätt. Så det där blev en lång introduktion till Jakob, till den här bibelförklaringen. Men det blev ändå inte bara en introduktion, utan det blev en övergång från det som vi har talat om här tidigare. Så när det handlar då om tungans bruk i kapitel 3, vers 1 till och med 12. Där Jakob använder sig av 9 olika bilder. Och vi har gått igenom 4 av de bilderna. Så vill Jakob att vi ska vara införstådda med att vi ska lära oss att använda tungan så som Gud vill. Det är ju så att säga sensmoralen i den här undervisningen. Vi ska lära oss att tala så som Gud vill att vi ska tala. Vi ska tala evangeliska ord till varandra. Och det kan vi öva oss på. I viss utsträckning i alla fall kan vi öva oss på det. Jag säger i viss utsträckning, för samtidigt så är det ju så att vi aldrig blir fullkomliga. Han säger ju det i de första bilderna här. Nu ska vi se här. Jo, i vers 2. Om någon inte felar i sitt tal, då är han en fullkomlig människa. Det är alltså ett ideal som man målar upp. Om vi inte felar i vårt tal, då är vi fullkomliga. Det är ett ideal, det är eftersträvansvärt. Men i verkligheten så är det ju inte så. Men det är fortfarande någonting att sträva efter. Men när jag säger att sträva efter, så får ni inte missförstå mig som så, på så sätt att jag nu lägger ett ok på er och att det ska vara lagiskt. För att det finns en hemlighet till det här också. Och det ska vi hinna med här innan det är slut. Så det var de första bilderna där. Det var med betsel i munnen, och sen var det ett litet roder som kan styra, och så var det en liten eld och som kan tända en hel skog och till och med smutsa ner hela vår kropp och sätta tillvarons hjul i brand, står det i slutet på vers 6. Och sen var det då i vers 8 tungan full av dödlig gift. Och därmed så kan vi fortsätta då på vers 9 till och med 12, som jag inte tror vi har läst tidigare. Han fortsätter nu här med tungan. Med tungan välsignar vi Herren och Fadern. Och med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittert vatten? Mina bröder, inte kan väl ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon? Inte heller kan en salt källa ge sött vatten. Och här lägger jag märke till i vers 9. Någonting som jag redan har antytt, nämligen vår egen ofullkomlighet. För han skriver i vers 9, med den välsignar vi, han säger vi alltså, vi. Han till och med inkluderar sig själv och alla de andra kristtrogna. De kristtrogna välsignar Herren och förbannar människor. Så ska det inte vara. Men det är tydligen så. Han skulle inte skriva vi som man gör där. Han visar alltså på att det är ohållbart. Om man gör så, och det är där de här bilderna hjälper till att beskriva sen, då verkar man tvärs emot det som är ens egen kallelse. Då går man på tvärs emot det som är vår uppgift. Vi är kallade att tala evangelium till varandra. Om vi då talar lag, eller till och med ännu värre förbannar varandra, då gör vi motsatsen. Kristna människor, en kristen gemenskap, är ämnad till att bygga upp. Men om vi talar illa om varandra så river vi ner. Ni har väl hört det att pedagogerna säger, nu kommer jag inte ihåg exakt här relationen hur det var, men jag tror att det är så att man måste säga någonting positivt var det 8 gånger, tror jag, för att det så att säga ska gå in eller bli en uppbyggelse. Men det som man har gjort med 8 gånger, det river man ner med en gång. Så att det här är någonting som innehåller en väldig kraft. Dessutom var det så, vet ni, för det här är ju skrivet utav en judisk troende till i första hand judisk kristna. Och de hade ju den förståelsen att ord är inte bara ord. Utan att förmedla ord, det är att förmedla det som orden säger sig förmedla. Och det går tillbaka på hur man uppfattar Gud själv och Guds eget tal. För när Gud säger, var det ljus, då blir det ljus. Inget annat kan hända, därför att ord och handling är så ett hos Gud. När man kommer till Jesus och säger, så var det någon som sa till Jesus, säg allenast ett ord så blir din tjänare frisk. Och Jesus säger ett ord och tjänaren blir frisk. Därför att ord och handling hänger ihop. Det finns alltså en oerhörd kraft i att tala evangelium och att förmedla välsignelse genom ord till varandra. För det är mer än ord, det innehåller ande. Och det här borde ju inte vara främmande ens för västerländska kristna. Även om det är ett judiskt tänkande. Därför att det här används ju i okulta sammanhang, fast då negativt. Alltså man förbannar människor på avstånd och så räknar man med att det händer. Så det är en gammal sanning så att säga. Som man var väl medveten om i det här sammanhanget. Nu kan man ju då tänka sig, och jag är väldigt mån om att särskilt såna här avsnitt som handlar om förmaningar och så, att det inte ska få bli lagiskt. För lagiskhet är nämligen det värsta jag vet. Jag tycker jag har mött det så mycket. Så det är det sista jag vill förmedla själv. Och är det så att ni känner så någon gång, så måste ni prata med mig. Man kan ju tänka sig då att ja, men vi är ju inte fullkomliga i vårt tal. Och ibland så säger vi sånt som är fel. Och kanske sårande och kränkande för andra människor. Ja. Men då är det ju som så att vi som är intagna i Kristus Jesus. För det är vi. Det är inte så om du har blivit en kristen. Om du är en Jesu Kristi lärjunge. Så är det inte så att nu är du det. Och sen imorgon bitti så är det inte det. Och sen så kommer du tillbaka, så åker du liksom fram och tillbaka, kristen, icke-kristen, syndernas förlåtelse, icke-syndernas förlåtelse. Det är inte så, va? Det är inget sånt spel, utan vi är helt och hållet accepterade av Gud i vår ofullkomlighet. Och då är det så att det onda tal som vi producerar, det ska vi också bära fram till Gud. Om vi kunde lära oss att vi faktiskt tillhör Gud helt och fullt. Inte bara genom tron. Inte bara med vårt goda och med vår talang. Utan att vi faktiskt tillhör Kristus också med allt vårt syndagift. All vår ofullkomlighet. Alla våra sjukdomar. Alla våra almanackor. Allt tillhör Herren. Om vi kunde inse det, så kan vi ju ta också vårt dåliga tal till Herren. Jag tänker på syndabekännelsen. För det kristna livet består ju både av trosbekännelsen och av syndabekännelsen. Både av ditt goda och av din kötsliga natur som hänger på Golgata kors. Så därför behöver vi inte ens i vår ofullkomlighet förskräckas. Eller bli defensiva. Utan vi kan till och med vara frimodiga i vår ofullkomlighet. Jag brukar säga det i inledningsorden på högmässan. Att när vi ska bekänna våra synder, då brukar jag uppmuntra till det. Därför att vi vet ju att vi får syndernas förlåtelse. Nu kan det låta så lättvindigt. Men för den som vet vad det handlar om, så är det inte lättvindigt. För vi vet att det finns en som har betalat ett pris för att vi ska kunna få det lättvindigt. Och som har betalat ett högt pris. Som vi inte kan. Och vi kan inte lura Gud. Eller leka med Guds nåd. Det är vi medvetna om. Men vi är framförallt medvetna om att förlåtelsen är given. Och därför så är vi frimodiga också i vår syndabekännelse. Jag har tänkt på det ibland. Det är mer en tankelek, men i alla fall. Du vet, när Adam och Eva hade syndat i paradiset. Och så står det att Herren Gud kom gående i lustgården. Och då skämdes de så att de sprang och gömde sig för Gud. Och Gud visste ju naturligtvis var de var någonstans, eftersom han kan se allting och vet allting. Så att det blir lite komiskt nästan när Herren Gud går där och ropar: Adam, var är du någonstans? Och Adam och Eva, de kryper ihop och försöker göra sig osynliga. För de vill inte komma fram. Adam, var är du någonstans? Och sen precis när Herren Gud har kommit till just den busken där de ligger och trycker, så man kan se hur Herren lutar sig över dem och säger: var är du någonstans? Och han tittar upp där, Adam, och säger: ja, vi är här. Och så kommer han fram där. Då säger Herren Gud till Adam och Eva: vad har du gjort? Och då börjar Adam genast ursäkta sig. Och där har jag tänkt så här: om Adam hade förstått någonting av vem Herren är, om han hade känt Herren som den Gud som förlåter, då kunde han bekänt sin synd och blivit förlåten. Nej, det gjorde han inte. Nej, han bekände ingenting. Det var kvinnans fel. Kvinnan bekände ingenting. Det var ormen som lurade mig. För kanske var det därför som Gud frågade: vad har du gjort? För att han ville höra syndabekännelsen så att han kunde förlåta dem. Men icke. Nu ska inte vi göra om samma misstag. Om Gud frågade: vad har du gjort? På vilket sätt har du syndat? Då ska vi tala om det. Frimodigt. För vi vet att han inte bara ser och hör, utan vi tillhör honom. Vi tillhör hans, den förlåtande guden. Så vi ska vara frimodiga också i det. Så även om det står då så här i vers 8. Eller förlåt, i vers 9. Att vi både välsignar och kan åtminstone förbanna människor. Så ska vi ju naturligtvis så långt det är möjligt undvika det. Och vi ska ju sträva efter vårt ideal. Och när vi misslyckas så ska vi bekänna. Det är en god livsinriktning. Det är bara att praktisera. Jakob använder sig nu av fyra bilder här i vers 11 och 12. Han talar om en källa som inte kan ge både sött och bittert vatten. Han talar om ett fikonträd som inte kan bära oliver. Han talar om en vinstock som inte kan bära fikon. Han talar om att en salt källa inte kan ge sött vatten. Alltså det han talar om här, det är orsak och verkan. Verkan, vi gör och säger saker och ting som är fel. Och vi kan liksom inte vakta vår tunga, utan den slinter. Men det finns en orsak. Det finns en källa. Och därför så menar jag så här, till skillnad då mot lagiskheten, att Jakob och den rätte bibelläraren lägger inte ut förståelsen av det rätta eller det felaktiga talet på de som lyssnar på ett sånt sätt som att ni känner att nu måste jag ta mig i kragen. Här gäller det nu att verkligen tänka på vad man säger och inte säger. Eller att ni blir förtvivlade när man inte räcker till. Därför att den som kan kontrollera sin tunga, läste vi i den andra versen, är fullkomlig. Problemet är att vi är inte fullkomliga. Det som är viktigt för oss att få förändrat är inte tungan som är verkan, utan det är hjärtat. Om Gud får förändra vårt hjärta, om vi kan lära oss att om vi kan möta Gud i vårt hjärta, om vi kan uppfyllas i vårt inre med den helige ande och lära oss att tänka rätt och förstå evangeliet, ju mer vi kan göra det, desto mer kommer det också att märkas i vår mun, naturligtvis. Jesus säger: det hjärtat är fullt utav, det talar munnen. Så det handlar inte om att lagiskt disciplinera sig själv. Eller plåga sig själv på något sätt. Leva asketiskt för att disciplinera tungan. Utan det handlar om att mitt hjärta, det onda i mitt hjärta ska utlämnas åt döden. Det nya i mitt hjärta ska fyllas med Kristi liv. Mer och mer och mer. Alltså återigen. Evangeliet är min ledstjärna. Evangeliet är det jag ska leva av. Äta av, dricka av, andas. Fyllas av. Jag önskar att jag hade mera tid på dagarna att bara fyllas av evangelium. Det vore väl ibland de här som är i kloster. Som kan ägna tid och kraft åt det. Ibland så längtar jag till pensioneringen. När jag blir pensionerad, då, kära vänner, då ser ni sig igen som läser Bibeln och ber. Då ska jag ägna mig åt det. Jag begriper mig inte på dem som säger att då har vi så mycket att göra så då hinner vi inte någonting. Pensionering är ju en gåva från Gud ju. För att man ska kunna fyllas mera med evangeliet. Och till sist får vi väl vänta tills vi förvandlas och kommer till himlen, som vi säger. Då kommer det här att fulländas. Men vi kan ta emot himlen redan här och nu. Det var ju det vi gjorde, tog emot det himmelska livet när vi föddes på nytt, genom sanningens ord. Det är det vi lever av. Och det är vår främsta kallelse. Jag säger vår, för att det är vi tillsammans som ska göra det här. Därför att när vi tillsammans gör det här, då kommer världen att se att Kristi evangelium är trovärdigt. Och tyvärr så lever ju vi i svensk kristenhet på lägsta möjliga nivå. Och en del är knappt uppe på den. Ja, men skulle man jämföra svensk kristenhet med internationell kristenhet så kommer vi väl bland de sista i ligan. Och det är bedrövligt långt in i våra församlingar. Men desto viktigare då. Att vi åtminstone finner en liten gemenskap där vi kan utveckla evangeliet tillsammans. Och att vi kan se till att det sprider sig så långt det bara är möjligt. Jesus sa också, förutom då att det hjärtat är fullt utav, det talar munnen. Han sa i Matteus 7:16. Det skulle vi egentligen inte behöva slå upp, för Matteus har vi ju gått igenom en gång. Men för att vara på säkra sidan så, Matteus 7:16. Så säger Jesus där. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Alltså han talar på samma sätt när han talar där om de falska profeterna. Gärningarna och talet som Jakob talar om uppenbarar vad som finns i vårt inre. Men då finns det en sak här som jag redan har sagt flera gånger och som jag nu säger igen och kanske kommer säga flera gånger framöver, för det här tar nog tid innan det uppenbaras för oss i allmänhet och behöver sägas många gånger. När Jesus talar om det här trädet som bär god frukt, eller Jakob med de här bilderna, så tänkte de aldrig individualistiskt. Aldrig individualistiskt. Så att du är ett träd och 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 jag är ett träd. Utan de tänkte kollektivt. Om jag använder en annan bild. Jesus säger, jag är det sanna vinträdet. Vi är grenarna i detta, va? Alltså när det handlar om trädet så handlar det om livssammanhanget. Det är inte som det var för stoikerna. Stoikerna, de kunde betrakta sig själva som individer. Och där gällde det att ta sig i kragen och att följa dygdekatalogen och akta sig för lastkatalogen eller syndakatalogen och så, va. Men så är det inte i Jesu evangeliska undervisning eller i Jakobsbrevet. Utan där är det kollektivt. Och det kollektiva det är, vi är intagna i det goda livssammanhanget. Med det goda livssammanhanget menar jag, vi lever i gemenskap med Gud genom Jesus Kristus i den heliga ande. Vi är intagna i den heliga barnaskaran. Det är våran utgångspunkt. Att vi sedan fortfarande har köttlig natur och att vi gör sånt som är fel är i det stora sammanhanget petitesser som inte har särskilt stor betydelse. Därför är det helt avgörande att vi är intagna i det stora livssammanhanget, det goda livssammanhanget, gemenskapen med Gud. Och att vi anpassar oss och lever i gemenskap med Gud, både med vårt goda och med vårt onda. Så det är viktigt att vi förstår att det inte är en individualistisk disciplin, utan det är livssammanhang som är avgörande. Men som ni har förstått här nu då, utav versarna i Jakob, även om vi är intagna i det goda livssammanhanget, så är vi inte fullkomliga. Utan vi kan göra de här misstagen. Om jag får kalla det för misstag. De misstagen är ju som sagt var petitesser i det stora hela. Men de kan vara illa nog i det enskilda fallet. Så det ska vi göra vad vi kan för att undvika. Om vi talar om det goda livssammanhanget här i vers 11 och 12 så kan du kontrastera det mot vers 6. För där har du det onda livssammanhanget. Där elden har tagit sig på ett sådant sätt så att den smutsar ner hela vår kropp och hela vår själ och hela vår ande. Skiljer oss från Gud, sätter tillvarons hjul i brand, antänds av själva Gehenna. Det är det onda livssammanhanget. Nej, vi är ju intagna i det goda och därför så ska vi anpassa vårt tal därefter. Man skulle också kunna säga det så här. Den här undervisningen som vi nu håller på med tungans tal. I den undervisningen så lär Jakob oss att inte vackla när det gäller vår identitet. Alltså att inte tvivla på att vi är i det goda livssammanhanget. Du vet att i det första kapitlet var det väl han talade om den som tvivlar ska inte i vers 1-7. En sån människa ska inte tänka att de kan få något av Herren, splittrad som hon är, ostadig på alla sina vägar. Alltså, vi som är intagna i det nya livssammanhanget, vi ska vara det helt och hållet. Och vi ska inte tvivla på det. Även om det sägs hårda ord ibland eller vi gör sånt som är fel, så tvivla inte på Guds nåd och att du ingår i den heliga barnaskaran och att du lever i ett livssammanhang som är en god cirkel till skillnad emot livet utan Gud. Och därmed så tycker jag att vi har gått igenom den där första delen och då ställer vi alltså frågan här fortsättningsvis. Hur ska vi nu förverkliga det här som Jakob har talat om i kapitel 1, 2 och 3? Ja, för det behövs, menar Jakob, vishet. Vi behöver vara ledda av Gud, vi behöver Guds vishet. För att vi kan inte förverkliga det nya livet i egen kraft eller efter eget huvud så att säga. För den i oss själva är vi fallna skapelser. Vi är beroende inte bara för frälsning. Det är inte bara frälsningen som gör, inte bara i frälsningen som vi är beroende utav Gud, utan också i helgelsen. Inte bara när vi ska bli kristna, utan också att kunna leva som kristna. Vi är fullkomligt beroende utav att den helige ande verkar sin nåd i oss. Man kan inte så att säga leva i sin egen kraft det nya livet, utan bara i Guds kraft. Och det är någonting som tas upp i, inte så mycket kanske i Jakobsbrevet, men i Galaterbrevet till exempel, som handlar mycket om att vandra i anden. Och det ska vi komma in på 2008, eller när det kan bli. Så där är vi snart. Men här finns egentligen samma tankar, fast det talas då i termer av vishet. Och det är inte så konstigt, för att i den judiska tron så var ju just visdom var ju, då tänkte man på lite olika saker, men det vanligaste sättet att uppfatta vishet, det var ju en fråga om levnadsvishet, alltså levnadsvisdom, typ Ordspråksboken och sånt va. Vilket i sin tur då är detsamma som att leva ett fromt liv. Att leva fromt, att leva i gemenskap med Gud, att leva, det är att leva vist. Så att på sätt och vis så är det samma sak som när Paulus talar om att leva i anden. Det är bara olika språkbruk så att säga. Så vi kommer att röra vid den saken här hur som helst. Nu ska vi se, nu har vi inte särskilt mycket tid. Men vi kanske ska säga som så att i det här avsnittet som är alltså från 3:13. Börjar där va? Ja, det är ju, andra delen är ju resten av Jakobsbrevet. Men om vi delar in det i mindre stycken så är det första stycket 3:13 till och med 4:6. 3:13 till och med 4:6 handlar nämligen om just visheten, eller två olika sorters vishet. Och där stryks under det som jag har sagt nu många gånger, att visheten, det är det nya livets sfär så att säga. Det är en gåva ifrån Gud. Sann vishet är en gåva ifrån Gud. Visdomens ord, visdomens gåva. Det visa livet, det fromma livet. Sedan så, i det som är kvar så är det ett kort avsnitt där i kapitel 4, vers 7 till och med 10. Som säger, Gud ger nåd till de ödmjuka. Och sen ifrån 4, 11 och resten, nej inte resten, men till och med 5, 6 i alla fall. Handlar om hur Gud står emot de högmodiga. Det som kommer sen från vers, kapitel 5, vers 7 och resten. Det är en sammanfattning kan man säga av hela brevet. Men där är vi inte ännu. I bästa fall är vi där vid jul. Så vi kanske, även om tiden är slut nu, åtminstone kan läsa det första delen. Alltså 3, 13, 4, 6. Så vi kanske inte läser hela, men vi kan läsa 3, 13, 18. Är någon bland er vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande. Men bär, det är det nya livet. Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, då ska han inte skryta och tala emot sanningen. En sån vishet kommer inte ovanifrån utan är jordisk, oandlig, ja demonisk. Ty där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning och allt som är ont. Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Den sista versen är inte helt enkel att förstå. Och det står olika på olika, i olika översättningar också. Så den får vi kommentera lite extra. Jag vill bara säga det att kärnan i det avsnittet är vers 15. Som låter oss förstå att det finns en vishet som är jordisk, oandlig, demonisk. Och så finns det en vishet som kommer ovanifrån. Alltså det är återigen de här två olika livssfärerna som vi lever i. Och lever vi i den ena, då ska vi inte handla efter den andra. Men det får vi som sagt ta med nästa gång. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för allt det du har gjort för oss. Herre, du har gjort allt. Allt som behövs. Inte bara för att vi ska få frid med dig, utan också för att vi ska kunna leva fridfullt varje dag. Vi ska kunna vandra som dina barn. Växa som dina barn. Glädjas som dina barn. Utrustas som dina barn och tjänare. Herre, tack för att du förser oss med allt det vi behöver från dag till dag. Jag vill redan nu ta emot morgondagen som en gåva ifrån dig. Genom tron. Herre, vårt dagliga bröd ge oss för morgondagen, för dagen som kommer. Tack Herre för en underbar morgondag redan nu. Herre, vi är så glada för att våra liv ligger i dina händer. Herre, visa oss mer och mer vad det är att leva som dina barn. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det var del 12 du hörde den här gången. Vill du höra det i Värnamo kyrka så finns det, kan man gå dit på tisdagar klockan 18.30. Och då här i närradion på måndagar klockan 19. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson. Och här efter så kommer en sändning ifrån Missionskyrkan Radio MF. Då du får lyssna på deras söndagsgudstjänst. Ha en skön och välsignad vecka.